Det är måndagen den 8 december. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ägnar sig svensk sjukvård för mycket åt friska människor? Och kan sådan förebyggande verksamhet vara ett hot mot de som verkligen är sjuka och behöver vård? Det ska jag diskutera idag med Minna Johansson, specialist i allmänmedicin och docent vid Göteborgs universitet. Hon har för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle skrivit analysen Övertro på prevention kan ge ineffektiv och ojämlik vård. Välkommen Minna.
Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att vara här.
Jätteroligt att ha dig här. Ska vi kanske börja med hur du kommit att intressera dig för det här ämnet?
Absolut. Jag har jobbat som allmänläkare på en vårdcentral i Uddevalla i 16 år och varje dag så blir jag otroligt frustrerad över att vi inte lägger vår tid på de patienterna som har störst behov av vård eller på de medicinska insatserna som har störst nytta för patienterna. Vi är helt enkelt väldigt dåliga på att prioritera i sjukvården. Vi beter oss som att resurserna vore oändliga och konsekvensen av det är ju att vi varje dag ser patienter som hade haft nytta av vård men inte fått tillgång till den. Så det är grunden till mitt intresse för de här frågorna.
Mm. Om vi börjar med en definition, vad är det vi menar med prevention? Vilken sorts insatser är det du har studerat?
Prevention är ju egentligen att man försöker förebygga en sjukdom. Så att det är liksom ett väldigt brett begrepp, men det som jag har studerat, det är framförallt två olika typer. Den första delen är det här att vi inom sjukvården ska försöka förändra och förbättra våra patienters livsstil genom att ge råd om att äta bättre eller att gå ner i vikt eller att motionera mer till exempel. Och det andra är detta med att hitta och behandla riskfaktorer för sjukdom som till exempel högt blodtryck eller höga blodfetter. Det är ju tillstånd som inte ger några symptom för patienten, men där själva meningen med att hitta dem är att behandla dem för att undvika att patienten blir sjuk i framtiden.
Mm. Vi är ju rätt många som hamnar inom ramen för de här åtgärderna som de nu är definierade. Hur många kan det handla om som kan komma i fråga för de här vanliga preventiva insatserna?
Ja, det är en väldigt stor andel av befolkningen. Till exempel så visar en studie från Norge att om man applicerar de europeiska riktlinjerna på den norska befolkningen så behöver över 80% av alla vuxna gå till primärvården för att sänka sin kardiovaskulära risk, alltså sin risk att insjukna hjärt-kärlsjukdom. Så att nästan alla i hela befolkningen uppfyller egentligen kriterierna för att få medicinska interventioner i preventivt syfte eller förebyggande syfte. Om man tittar på Socialstyrelsens riktlinjer för levnadsvaneråd så omfattar de också en extremt stor andel av befolkningen. Det är till exempel alla som har en riskfaktor, alla som har en kronisk sjukdom eller alla som har fler än en ohälsosam levnadsvana samtidigt. Och över 50% av befolkningen har en kronisk sjukdom, över 25% har högt blodtryck, över 40% tror jag det är som har riskbruk av alkohol och om det är 40-50% som har en övervikt. Så att och jag testade de här kriterierna en vecka i kliniken. Under en hel vecka så träffade jag inte en enda vuxen patient som inte uppfyllde kriterierna för att få en mängd olika levnadsvaneråd från mig.
Gav du dem också?
Nej, det gjorde jag inte. För om jag hade gjort det så hade ju det trängt undan det som patienten själv vill prata om som många fall är betydligt viktigare, som till exempel självmordstankar eller symptom som kan tyda på cancer eller saker.
Det är en läkare är till för egentligen.
Precis,
Och det är kanske inte att ge festråd inför helgen. Max 4 enheter.
Men med det sagt så är det ju, ibland är det ju liksom, är det rimligt att prata om levnadsvanor med patienten? Så det ifrågasätter jag inte, utan ibland så är det helt rimligt. Men det är, jag tycker att man uppifrån så borde man, de som styr vården borde lita på att patienten och vårdpersonalen själva kan bestämma när det är läge att prata om levnadsvanor och när det inte är det.
Ja, det är väl det när det blir policy och sådana. Jag antar att en vanlig respons som du får när du tar upp sånt här är, men är det inte bra att ingripa i tid innan någon hunnit bli riktigt illa där an? Och sparar inte det både pengar och lidande? Och är det då inte bättre ju fler man kan nå och ju tidigare insatser kan sättas in?
Jo, det finns självklart mycket preventiv vård som är väldigt effektiv och bra. Till exempel att behandla kraftigt förhöjt blodtryck är en extremt effektiv intervention som räddar många liv och sparar mycket lidande och sparar också sjukvårdens resurser. Så jag argumenterar absolut inte emot konceptet preventiv vård. Men det som har hänt under de sista decennierna är att vi har gått ifrån att framförallt fokusera på att lindra symptom och bota de som är sjuka och att satsa på preventiv vård för en ganska liten del av befolkningen som har högst risk att bli sjuka, till att successivt utöka den gruppen som ska få preventiv vård till att inkludera nästan hela den vuxna befolkningen. Och det menar jag för med sig väldigt mycket problem. Därför att om vi satsar på att försöka förebygga vård hos en liten andel av befolkningen, då tar inte det särskilt mycket resurser och det är väldigt effektivt. Men om vi utökar det till att inkludera nästan alla i befolkningen, då kommer det att få stora undanträngningseffekter, vilket resulterar i långa väntetider till vård som folk behöver och vill ha.
Mm. Vi ska gå in på det här lite mer i detalj, för i din analys här för SNS så har du pekat på två problem med de preventiva insatserna. Och det första är att de metoder sjukvården använder sig av inte ger den önskade hälsoförbättringen i många fall. Kan du utveckla hur vi kan veta det?
Ja, men till exempel så finns det väldigt många studier som undersöker huruvida våra råd från vården hjälper människor att ändra sin livsstil. Och generellt sett, den bästa tillgängliga evidensen där talar för att våra råd sällan hjälper människor att ändra sin livsstil. Och om man tittar på till exempel Socialstyrelsen till exempel rekommenderar ju då att vi ska ge jättemycket levnadsvaneråd, och de baserar det på studier som är väldigt osäkra. Till exempel så rekommenderar de att allmänläkare ska screena nästan alla patienter vi träffar med om vilken kost de äter med ett frågeformulär, och sen så ska vi ge ganska intensiva råd med uppföljande besök till mellan 20-90% av befolkningen som då inte äter tillräckligt hälsosamt. Och dels så är det väldigt resursintensivt, det tar väldigt ta dem på besök och så vidare. Och de underliggande studierna som de liksom motiverar den här rekommendationen med, det är 5 studier där de har gett råd och sen har de frågat om patienterna har börjat äta mer frukt och grönt. Mm. Och då har de mätt att ge råd då leder till en självrapporterad ökning i 0,77 frukt per dag. Men problemet är ju att om man först ger råd om att man ska äta mer frukt och sen frågar man om man har ätit mer frukt, så finns det ju en väldigt stor felkälla i det. Många har ju en tendens att säga att de har tränat mer eller ätit mer kanske än vad man egentligen har.
Mm.
Det är väldigt osäkra resultat, och det Socialstyrelsen gör då är att då har man mätt detta på kort sikt, kanske 6 månader eller sådär, med självrapporterade utfallsmått. Och sen så antar man liksom i en sån här modellanalys att den här kommer att resultera i en ganska kraftig sänkning av hjärtinfarkt, stroke och död på 25 års sikt. Men det är liksom extremt osäkra antaganden så att de här analyserna är väldigt osäkra. Så att sammantaget så talar den samlade evidensen för att våra råd väldigt sällan hjälper människor att ändra våra vanor, men det tar väldigt mycket resurser från sjukvården.
Mm. Jag har ju själv lite erfarenhet av det här, för utan att gå in på detaljer så är jag en av de här många i målgrupperna, riskgrupperna. Och jag har därefter i viss panik lytt de här råden och börjat leva i mig havregrynsgröt och äta mer frukt, grönsaker, linser och bönor. Det går att göra god och billig mat på det, så det går ingen nöd på mig. Men om jag förstår ditt resonemang och så här rätt, så är det en ganska ovanlig reaktion.
Ja, det är det. Men jag säger inte heller att råden aldrig hjälper människor att ändra sina vanor. För till exempel råd om rökning, det är en av de interventionerna i sjukvården som har störst effekt, starkast vetenskapligt stöd för att det faktiskt har en viss effekt på rökstopp. Och det har, när man kan mäta i studierna att det har en viss effekt, den är väldigt liten. Det är väldigt få av dem som får rådet som verkligen slutar röka, men det händer en del. Och för dem är det ju såklart liksom värt väldigt mycket.
Ja.
Men om man zoomar ut lite och funderar på det, rökningen i Sverige har ju minskat otroligt mycket under de sista decennierna. Och det beror inte på att vårdpersonalen har gett råd till en person i taget i sjukvården, utan det beror på rökfria krogar, höjda skatter och den typen av som har haft en enorm effekt.
Snus skulle min vän snusgeneralen säga, men...
Ja, det är möjligt faktiskt. Man byter rena mot det andra.
Mm. Eller, som sagt, så är det här bara något jag säger och kanske intalar mig. Den effekten finns ju också.
Sen är det möjligt också att du kanske hade ändrat dina vanor ändå, även om du inte hade fått det rådet?
Ja, alltså jag tyckte att jag prickade rätt mycket redan innan, men ja... Och det gör mig kanske mer mottaglig, medan de som behöver ändra väldigt dramatiskt inte gör det och sådär. Ja, det är som sagt många intressanta psykologiska faktorer, men det är väldigt långt ifrån det här ingreppet till det resultat man önskar. Det är din kritik.
Och frågan är liksom, är det värt de resurserna vi lägger på det? Om vi ska försöka ändra en stor del av befolkningens matvanor, en person i taget i sjukvården, då kommer det ta jättemycket tid från vårdpersonalen. Det kommer innebära att befolkningen får mindre tillgång till vård för andra tillstånd. Är det värt det, är frågan. Baserat på det vetenskapliga stödet som finns för att ge kostråd i sjukvården, så skulle jag säga att det är väldigt, väldigt tveksamt.
Ja. Det är bara att hålla med om. Det finns ju skola och allt möjligt annat som kan lära oss att frukt är nyttigt. Om någon nu hade missat det. Vi kan ju rent av göra en folkbildningsinsats här och se hur den funkar. En annan sak du tar upp, det är att de här föreskrivna behandlingarna, när man utvidgar dem till fler, kan innebära hälsorisker som är väl så stora som de möjliga fördelarna. Hur fungerar det?
Ja, alltså om man tar blodtryck som exempel, det är ett område där för några decennier sedan så var liksom, de man behandlade för högt blodtryck var en liten del av befolkningen som hade allra högst risk för att få hjärt-kärlsjukdom. Och sen har det expanderat till att inkludera en väldigt stora delar av befolkningen, så nu är ungefär 30% av Sveriges befolkning anses ha högt blodtryck och behöva läkemedelsbehandling. Problemet med det är att de som har allra högst risk, de har störst nytta utav att få bli diagnostiserade och få behandling. Och det gäller för de flesta olika riskfaktorer. Medan nyttan av behandlingen sjunker ju lägre risk du har. Så ju fler du inkluderar med lägre risk att få sjukdomen, desto mindre nytta har varje individ. Men med skadorna av behandlingen, alltså biverkningar av mediciner och tiden det tar att hålla på och kolla blodtryck och så vidare, det är mer jämnt fördelat över alla. Mm. Så att det innebär att nyttobalansen av behandlingen är mycket bättre för dem med hög risk och mycket sämre för dem med låg risk.
Och där har vi också en antal att det är få, och sen är det en stigande puckel, om jag har förstått det rätt, med mycket fler som har låg risk. Så att man kommer att behandla mycket fler som inte har så stor nytta av behandlingen för varje steg man tar.
Precis. Om man till exempel skulle sänka blodtrycksgränsen från 140-90 till 130-80 för vad som anses liksom som ett högt blodtryck och behöva behandling, då skulle man enligt vissa studier dubblera antalet patienter, så vi skulle få dubbelt så många patienter att ta hand om i vården. Men de personerna som är det är alltså lika många som har mellan 130-80 och 140-90 som det som har över 140-90.
Ja, det är ju, och det är på förslag nu att göra det, eller?
Ja, det är ute på remiss att sänka det, inte för alla, men för en stor del, att sänka gränsen och behandlingsmålet ner till 130-80. I USA så har det ju införts redan då, men i Sverige är det under diskussion.
Ja. Varför föreslår man medicinering och de här sänkningarna i de här fallen? Hur resonerar de som är som vill driva igenom det?
Ja, säg det. Jag tror vi vill alla samma sak. Vi vill höja kvaliteten på vården och förbättra folkhälsan. Mm. Men problemet är att de processerna där vi fattar besluten, de genomsyras inte av behovet att prioritera. Man tar inte hänsyn till undanträngningseffekter. Så det tas liksom beslut i en silo i taget och så tar man liksom inte ställning till vad skulle detta innebära. Vilka patienter skulle inte få vård om vi införde detta? Så jag tror att det är det stora problemet, att vi har en väldigt dålig struktur för att ta hänsyn till undanträngningseffekter. Och jag tror att det är det som orsakar det här problemet till stor del. Sen finns det såklart också ekonomiska intressen som driver på. Det finns mycket pengar att tjäna på detta och sådär. Men...
ja, om jag sålde hjärtmedicin så skulle jag vara glad att kunna fördubbla kundbasen, tänker jag.
Det är sant. Men vad det gäller blodtryck så vill jag säga att de flesta medicinerna har ju patentet gått ut på. Så de flesta medicinerna är ju ändå relativt billiga.
Ja.
Men även om de är det, om man inkluderar en så stor del av befolkningen, kommer ändå kostnaden både för mediciner men även för alla besök och uppföljningar kommer att bli väldigt stor.
Mm. Och där var du inne lite grann på det andra problemet du beskriver, det kanske större, så är det ju det att preventiva åtgärder kan vara ett hot mot andra vårdbehövande. Hur då och hur fungerar det?
Ja, det var det som jag var inne på lite i början här med att liksom... Varje uppgift som vi som vårdpersonal gör betyder ju att vi lägger tid på en sak och då har mindre tid för någonting annat. Och det gäller både för liksom, i det individuella patientmötet. Så om jag har 20 minuter med en patient och lägger mycket tid på att diskutera en viss sak, att ge levnadsvanor råd eller vad som helst, då innebär ju det att den patienten inte har tid att ta upp andra saker med mig som kanske är viktigare. Men det gäller också mellan patienter. Så att om vi skulle behandla till exempel alla ner till 130-80 i blodtryck i Sverige, så skulle det ju innebära att andra patienter inte fick tid till sin vårdcentral. Och det kan ju gälla vilket besvär som helst. Liksom. Det kan vara att man mår dåligt eller att man har symptom som tyder på cancer eller att man har ett nageltrång som man vill operera. Och det är ju någonting vi ser idag. Det är väldigt många som upplever att det är väldigt svårt att få tid till sin vårdcentral. Och det här menar jag är en av orsakerna till det. Jag skulle vilja, liksom, för att jag tror att det här är någonting som jag tror behöver liksom en kulturförändring för att vi ska komma till rätta med. Och där tror jag det är viktigt att man som medborgare liksom tar ett steg tillbaka och frågar sig, när vill jag bli prioriterad av vården?
Mm. Du har ett resonemang i din analys här om att vårdcentraler kan föredra och behandla patienter preventivt. Varför då, och ser vi att det här förekommer?
Jag vet inte om det står i analysen, men i alla fall, jag tror att det finns definitivt en sån... ersättningssystemen för vård är ju väldigt mycket det sättet som vi jobbar på. Och det gör ju, de är ju tyvärr utformade så att det finns en tendens att prioritera dem med lägre risker. Till exempel, om man får betalt för antalet besök man har, så är det ju mycket lättare att ta någon som är ganska frisk och som har ett lätt förhöjt blodtryck och sätta in en medicin eller prata lite om livsstil med någon som redan äter blåbär på morgonen och är ute och springer 2 gånger i veckan och så vidare. Det tar mycket mindre tid och mycket enklare. Så det är klart att det är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med att ta hand om någon som har liksom ett blodtryck som inte går att sänka trots 4 mediciner och så vidare. Det är mycket mer komplicerat. Så jag tror alltså ersättningssystemet styr verksamhet. Och som politiker måste man vara medveten om det. Jag tycker att varje beslut angående ersättningssystem och kvalitetsparametrar borde genomsyras av en riktigt gedigen analys av potentialen för undanträngningseffekter. Därför att om vi prioriterar en intervention eller en patientgrupp, så kommer det betyda att vi inte prioriterar någon annan. Så någon annan kommer inte att få vård då. Och det måste man liksom förstå. Så ja. Mm. Men det sagt så blir ju... Alltså jag menar inte att säga...
Nej, det är inte...
vården inte vill göra det. Men ofta är det ju så också att vi har inget annat val. Om vi till exempel får ersättning för att screena med såna audit för alkoholbruk i befolkningen. Mm. Det har hänt flera gånger till exempel att vi får ersättningen är kopplad till att vi gör det på ett visst procent av de som är listade på vår vårdcentral. Och då har vi liksom inget annat val än att göra det, för budgeten är så tajt. Så då måste vi göra det oavsett om det passar i patientmötet eller inte. Och det tycker jag är stort.
Ja, alltså det här, det kommer alltså den typen av, det är väl inte ens propåer, utan det är väl en ekonomisk överlevnadsfråga då att uppfylla det här, eller hur? Vad går det ut på, det här audit?
Alltså audit är ett formulär som patienten får fylla i, där man svarar på hur ofta man dricker och hur mycket alkohol man dricker. det kommer den typen av propåer. Men jag vill ändå säga att jag tycker att det har minskat. På de 16 åren som jag har jobbat så var det mer detaljstyrning för 16 år sedan än vad det är nu. Mm. Det är till viss del, men det är mindre. Och jag tror att det finns liksom en politisk förståelse för problemen med detta. Att det driver lågvärdevård och att det liksom omöjliggör en sund och hållbar prioritering, effektiv prioritering av vårdens resurser och leder till ojämlik vård. Så att jag tror ändå att det finns en insikt och en vilja att förändra det här. Och sen också med all ödmjukhet, det är ju jättesvårt att säga hur man ska styra vården. Hur man än gör så kommer det bli fel på något sätt. Och jag är den bästa på att besluta hur man gör det. Men jag tror att det hade underlättat väldigt mycket att varje beslut ska man liksom verkligen ta hänsyn till potentialen för undanträngningseffekter. Då hade man bara gjort det på ett enkelt sätt så tror jag vi hade kommit väldigt långt.
Mm. För du är inne på det här att det också kan bli ojämlikt i utfallet. Man säger ju lite vanvördigt att hellre rik och frisk än fattig och sjuk. Och att det kan finnas en... Om man nu ska ägna sig åt friska människor och deras levnadsvanor innan någonting händer, finns det då en risk i detta att vården riktas mer mot rika och friska än mot fattiga och sjuka?
Absolut. Om man tar all typ av screening, förebyggande vård och såna hälsosamtal och så. Det finns ju hur mycket studier som helst som visar att det framförallt är de som är friskast som kommer på de besöken eller på de interventionerna. Och det är klart, vården är en ändlig resurs. Så alla resurser som läggs på det kommer att tas från en annan patientgrupp som behöver det mer. Så att ja, absolut.
Ja, för jag tänker, många av de här hälsoparametrarna, det är ju något som främst medelklassen är besatt av. Finns det en tendens att den här gruppen också aktivt uppsöker och vill ha de här preventiva insatserna från vården?
Absolut. Alltså på den vårdcentralen jag jobbar, jag hade kunnat lägga hela min tid, 8 timmar om dagen, liksom lätt på att diskutera för- och nackdelar med preventiv vård för patientgruppen som har en väldigt låg risk. Och det skulle vara helt enligt alla riktlinjer också, så jag skulle inte ens avvika från riktlinjerna. Men då skulle jag ju inte ha tid för alla de som har självmordstankar eller cancer eller nageltrång, som sagt. Men jag vill ändå säga att jag tycker inte att man kan skylla detta på de enskilda patienterna. Det är liksom vi i vården som har drivit detta till stor del, så vi har för konsekvenserna. Men däremot så tror jag att det för att det här ska gå att ändra så behövs det en kulturförändring i samhället. Därför att politikerna kan inte fatta beslut som går emot kulturen i samhället, för då kommer de inte bli omvalda. Så allmänheten behöver förstå att det finns ett behov av att prioritera i sjukvården. För det är något som vi alla vinner på. Alla vill bli prioriterade i sjukvården när man har störst behov och nytta av vård. Inte att få vård som har låg nytta och sen inte få tillgång till vård när man verkligen behöver det. Men som sagt, vi behöver en kulturförändring i samhället. Men att liksom klandra enskilda patienter, det tror jag är helt fel väg att gå.
Ytterligare ett problem är ju att du alls behövt påpeka det här att sjukvården ägnar sig åt behandlingar som innebär risker eller som inte fungerar och detta på bekostnad av att bota verkligt sjuka. Du är rätt kritisk mot, och du har ju varit inne lite på det, de här empiriska underlagen för de här besluten, som alltså det är expertmyndigheter och tjänstemän i sjukvården som har tagit fram. Vad är det för typiska fel du hittar? Och har du någon förklaring till att de är så utbredda?
Ja, alltså till exempel vad det gäller levnadsvanor så är ju ett klassiskt sånt här problem att man förlitar sig på självrapporterade levnadsvanor som har en väldigt hög risk för missvisande resultat. Ett annat typiskt problem är att de interventionerna som har undersökts i studier inte är det som skulle införas i verkligheten. Till exempel så är ett sånt här typiskt exempel en studie har gett alla deltagare en cykel gratis. Eller gratis mat till exempel. Och sen mäter man om man rör sig mer fysiskt eller om man ändrar sina matvanor. Men i verkligheten så skulle jag på vårdcentralen kan ju inte ge gratis mat eller en cykel till mina patienter. Liksom. Så det är en helt annan intervention än att ge råd. Det är sådana här typiska exempel på att man liksom inte ska lita på de studierna som man litar på. Ett annat typiskt problem är detta att man gör glädjekalkyler. Och det gäller både för levnadsvanoråd och för de här riskfaktorerna när man sänker gränserna till populationer med väldigt låg risk. Att man liksom har kortvariga data på på effekt på såna här surrogatutfall till exempel, som inte är liksom riktig sjukdom. Och sen så extrapolerar man det på 25 års sikt utan att man egentligen vet vad som kommer hända. Som det här exemplet med att man liksom minskning med 0,77 självrapporterad frukt antar man kommer leda till en kraftig minskning i död och stroke och hjärtinfarkt på 25 års sikt. Det är väldigt, väldigt tveksamt. Så jag menar att man liksom, man följer inte de internationellt vedertagna principerna för vetenskaplig utvärdering. Och det är problematiskt. Mm. Och jag tror att det beror på lite att det finns en sån övertro på preventiv vård. Det är som att man tänker att det inte skulle kunna skada. Men då tar man inte hänsyn. Och det andra stora problemet, alltså, eller ett av de absolut största problemet, är att man gör en tveksam utvärdering av de vetenskapliga studier som finns och glädjekalkyler baserat på resultaten, så tar man inte heller hänsyn till undanträngningseffekterna, och det är liksom, det tycker jag är extremt problematiskt.
Mm. Ja, det är väl i några behandlingar som skulle uppta alla läkares tid i princip om man faktiskt skulle implementera det.
Ja, vi gjorde en analys. Det här är data från Storbritannien, men då gick vi igenom alla riktlinjer om levnadsvaneråd i Storbritannien, och de är ganska lika de i Sverige, men jag ska inte säga att de här resultaten är helt applicerbara på Sverige, men i alla fall det vi kom fram till då var att alla läkare, det skulle krävas fler läkare av alla specialiteter, alltså neurokirurger, ortopeder, hjärtläkare, allmänläkare och 5 gånger så många sjuksköterskor som jobbar i Storbritannien för att bara följa de här rekommendationerna. Så alla, alltså sjukvården hade helt stannat liksom. Alla hade fått släppa skalpellen och sluta operera.
Men på 25 års sikt hade alla blivit kärnfriska.
Eller men det hade varit väldigt många som dog under väntetiden.
Ja, det finns kostnader med allting.
Och hur absurt det är liksom. Och om de här rekommendationerna då knyts till kvalitetsparametrar eller ersättning, finansiell ersättning, då blir ju det extremt problematiskt.
Mm. Ja, definitivt. Så där finns ju definitivt ett politiskt ansvar. Så vad landar du i för rekommendation? Du har ju varit inne på det. Ska sjukvården helt strunta i all slags prevention, eller vad är din rekommendation?
Jag tycker absolut inte att vi ska sluta med all prevention. Prevention är en viktig del av vårt arbete. Men den preventiva vården som vi ger, den ska fokusera på en relativt liten andel av den allmänna befolkningen med allra högst risk för att bli sjuka. Den här, att förebygga sjukvård i den stora massan i liksom hela populationen, där är det mycket bättre med samhällsinriktade interventioner för att sänka risken för alla, så som att till exempel bygga stadsmiljöer som underlättar att man rör sig fysiskt. Så jag tycker inte vi ska sluta med prevention, men jag tycker att vi behöver prioritera vilken prevention vi ska syssla med. Och vad det gäller prevention så är det också så, frågan är inte om vi ska göra prevention utan hur vi ska göra det. Är det verkligen bäst med att ta en person i taget i sjukvården, eller vore det bättre att göra det i mer samhällsorienterade initiativ?
Mm. Och då är ju också, precis som du skriver, att det här stämmer ju med mångas upplevelse. Varför är vården så utsvulten på resurser? Det är kö, det är svårt att komma fram. Och samtidigt, de flesta blir ju förvånade när de får reda på att sjukvården har mer resurser än någonsin tidigare, skulle jag våga säga. Men det är till exempel på sånt här det försvinner på vägen lite grann, eller?
Ja, alltså vad det gäller sjukvårdens resurser så har de definitivt ökat. På 70-talet så tog sjukvården 5% av BNP, på 90-talet 7% av BNP och nu 11-12% av BNP. Och de sista 20 åren så har
Och då har BNP också ökat.
Ja, precis. Ja. Den absolut har kostat, men även liksom som en andel av våra resurser, man ska säga. Men och sen de sista 20 åren så har vi blivit 50% fler läkare i Sverige. Så trots att vi alltså har blivit 50% fler läkare så har vi liksom inte en chans att hinna med mer än en liten bråkdel av allt som rekommenderas. Och det är ju någonting, det är liksom någonting i den ekvationen som inte stämmer. Men sen är det ju också så att det har ju hänt väldigt mycket medicinsk utveckling. På 70-talet så fick man, om man hade en hjärtinfarkt så fick man ligga i sängen och vila i 3 veckor och man gjorde ingenting mer. Nu finns det liksom ballongsprängning och massa effektiva insatser. Så att det är klart att jag tror det är bra att sjukvården tar mer resurser än vad de gjorde innan. Men någonstans finns ju gränsen. Mm. I USA till exempel läggs 20% av BNP på sjukvården, och det tror inte jag är fördelaktigt, varken för folkhälsan eller för samhället i stort.
Nej, det här är ju en intressant diskussion. Jag hoppas att det är många beslutsfattare och väljare inför nästa års val som lyssnar och att det kommer in i det här. Lite som avslutning, jag har ju bara anekdotisk kännedom om sjukvården, även om stigande ålder innebär fler anekdoter. Men jag får intrycket att vården generellt är förtjust i att testa allt möjligt. Där faller ju det preventiva in, men det verkar också som att man gärna undersöker precis allt på en till synes relativt frisk patient. Däremot om man kommer fram till att det nog krävs en behandling, då blir det krångligt och lång väntan. Finns det något stöd för det intrycket?
Ja, det är en komplex fråga där man lätt kan trampa i klaveret, tror jag. Men alltså, det finns ju definitivt stöd för att vi har väldigt långa vårdköer till interventioner som är väldigt bra, som till exempel operationer. Folk kan ju få vänta i år för att få en artrosoperation. Det är ju inte rimligt. Liksom. Nej. Generellt sett så skulle jag säga också att det är svårt. Alltså, alla medicinska insatser, både utredningar i form av röntgen och prover och behandlingar, har för- och nackdelar. Och ibland är nyttobalansen dålig. Men även om jag tror att en viss intervention har dålig nyttobalans för patienten, så händer det att jag får liksom inte med mig patienten. Jag kan inte lyckas liksom övertyga patienten om att det vore en dålig idé. Mm. Och då händer det ju att jag ger den interventionen ändå. Så att det här är, liksom, det är väldigt komplext. Men till frågan detta... Visst, jag tror att vi överutreder väldigt mycket. Vi tar mycket prover och gör mycket utredningar. Och det kan kanske också bero på ångesten hos doktorn att inte missa någonting.
Ja, jo, men den finns ju, och den är så mycket konkretare än just den här riskbedömningen som blir lite grann frånvarande. Och jag antar att det är det som spökar i många av de här fallen. Särskilt både känslomässigt och retoriskt är det lätt att landa i just det här att det är tryggare att göra någonting.
Mm.
För man tänker inte på att det har också risker och kostnader, för de är mer abstrakta.
Det är liksom, mer sjukvård är alltid bättre på något sätt. Det är det som genomsyrar vårt tankesätt, och det tror jag gäller allmänheten och kanske vi i sjukvården. Så.
Och då hoppas vi att den här diskussionen ändå lett fram till att så är det inte alltid.
Precis.
Tack så mycket, Minna Johansson, för att du var med oss idag.
Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att vara här.
Minna Johansson som skrivit analysen "Övertro på prevention kan ge ineffektiv och ojämlik vård" åt SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Tack också till alla er som lyssnat. Tyckte ni att det här var sjukt intressant, eller tyckte ni tvärtom att vi borde hälsa hem? Maila tankar, synpunkter och förslag till ledarsidan@svd.se. ledarsidan@svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson. Tack för den här gången.